Podplay.
Sanne och Svensson är tillbaka. Ja, men nu är det heta tider igen. Vi har en final i hockeyallsvenskan. Vi har ju en SM-final som kan avgöras ikväll om Växjö vinner och tar sitt tredje SM-guld sedan 2015, vilket är imponerande i sig. Svensson, var är du någonstans?
Jag befinner mig i Umeå nu av alla ställen för att jag har varit på den allsvenska finalen.
Och just det, det är härligt. Det var inte trångt på läktaren, men skönt att den är igång.
Ja, det är väl härligt att det kändes nästan som att återstarta efter ett sommaruppehåll, att gå in i en ishall igen. Men temperaturen utomhus anger att det fortfarande är hockeytider i alla fall.
Lite ringrost, men vi är inte ringrost här. Vi bara tugga på här med avsnittsnummer 73.
Ja, och 73, och i kvaltider tänker man ju då på Michael Ryder som skickade upp Leksand till elitserien 2005. Vi har även Rickard Lindner, Mike i Galden, Växjö och Rögle spelar han i. Jonas Emmerdahl har spelat i Björklöven faktiskt, och givetvis Adam Ullas Mattsson som hyllar sin bortgångne mamma med nummer 73 på ryggen. Och jag får även lägga till att vi glömde Daniel Marmelin på 72, så har jag sagt det också och ber om ursäkt till prins Daniel för det.
Vänta nu, Vi glömde. Nej. Jag skickade ut ett körschema till dig. Det stod vilket nummer du skulle säga på 72. Det stod Daniel Malmelin, så blandade inte in mig att vi glömde det.
Jag blandar in dig på allting som är dåligt, blandar jag in dig. Men när det gäller att ta kredit så tar jag gärna den själv faktiskt.
Ja, det är så. Ja, men det är sant. Det är helt rätt. Men du, jag har några 73er också. Per Lövström, en back. František Kabele. Herregud, vad bra han var under åren i Modo. Oliver Eklind i Örebro. Och min gamla backpartner Anton Grundel. Han kom upp till Färjestad 2010. Skulle vi möta Frölunda borta. Och i Skandinavien, såklart Färjestad, när reset till Göteborg, det är fullsatt i Skandinavien. Anton Grundel ska ut till match med ett gult snöre på högerskridskon och ett vitt snöre på vänster skridskon. Jag bara, nej, det händer inte, sa jag. Så då fick jag byta skridskosnöre åt honom. Så han i alla fall kom ut i Skandinavien med två vita skridskosnören.
Jag kan se det framför mig, att du liksom satte dig på huk där och började byta hans skridskosnöre. Precis, att du upptäckte det efter att värmningen var klar. Eller hur gick det till?
Nej, det var ju innan värmningen som tur var. Och du vet ju som man gör när barn. Han satte sig bara, lutade sig bakåt lite småsur mot tegelväggen i Skandinavien. Sträckte upp benet, så jag satte det mellan mina knän och bytte snören och knöt hans skridskor.
Ja, det låter helt underbart.
Men du, vem är det som dyker upp bredvid dig där, Svensson?
Ja, vem är det?
Ska jag presentera mig själv?
Ja, det är så vi gör när vi har gäster. Vi presenterar inte gäster. Då får du presentera dig själv.
Jaha, Adam Johansson här då. Kollega och vän till er två som äntligen får gästa er podcast. Känns mäktigt. Det är nästan så att min journalistkarriär, den 7 år långa, pikar här och nu. Ja, en snabb chans får man bara en gång i livet.
Ja, och då gäller det att ta den. Men har du smyger in på Svenssons rum och tänkt, jag sätter mig i hörna med lite jordnötter och lyssnade och tog med dig micken, eller hur har det funkat?
Ja, och du målar det här ganska bra faktiskt. Det är Spartans hotellrum, vi sitter med varsin påse nötter.
Nej, det där går inte på. Svensson bor aldrig Spartans när han är ute och reser. Glöm det.
Det är sviten.
Ja, det är alltid sviten. Så att det, den
högst
går inte
upp,
på.
Egen spa-avdelning. Vi vet hur han jobbar.
Ja, men så är det när man är lojal med samma hotellföretag. Men det ska vi inte ta upp här, för då kommer vi bara bli påhoppna för att vi ger reklam till vissa hotelldirektörer. Så att det ska vi inte göra.
Ni kanske måste lösa spons där då, helt enkelt. Så att ni kan börja prata om dem oftare.
Ja, det är inte omöjligt. Den är bra. Du kommer in liksom redan nu med nya, friska, fräscha idéer till Sanne och Svensson.
Ska jag ta över som marknadsförare här för Sanne och Svensson-podden?
Ja, varför inte? Varför inte? Ja,
det låter det som det är.
Ja, om vi ska vara lite allvarliga här nu då, så befann vi oss på första matchen efter uppehållet här mellan Björklöven och Timrå, och jag säger bara att det var en total överkörning från Timrås sida. Även om det var jämnt en bra bit in i tredje perioden så tyckte jag att det var inget snack om saken.
Jag satt ju och tittade på TV och fick ju en uppfattning om att Timrå var bättre, större, starkare, snabbare. Och det som liksom tippade över till Timrå, det där 1-0 målet som videogranskas i, ja, det är väl en 10-12 minuter någonstans ligger det väl.
Definitivt.
Och så går Timrå direkt och kvitterar efter. Hade Björklöven fått rida lite på det, där man går tungt på några backar, då hade det kanske kunnat sätta annorlunda ut. Men Timrå var alltså klasser bättre.
Var det inte lite väl symptomatiskt för den här matchserien att efter ett 3 veckor långt uppehåll så kände man äntligen drar igång, och så tar det 9 minuter för världshistoriens längsta videogranskning.
Ja, den. Men vad var de kollade? De hade kunnat ringt mig mycket snabbare. Alltså, för att jag såg ju direkt att benskydden allt var inne i innanför mållinjen.
Vet vad det roliga var? Nej, men vet vad det roliga var, att vi satt och sa, nej men är det inte någon liten del av benskyddet som är utanför linjen? Man såg ju skitdåligt på den mediakuben som är i Umeå.
Jaha, ja. Okej. Men jag hade bra tv-bilder, så jag tyckte mest att Vessner stod och slickade sig på mustaschen där skulle ha lite tv-tid. Det var det handlade om. Det var ju mål, det var ju inget att snacka om.
Men alltså, vet ni vad det första Björklöven kommer göra om de tar sig upp i SHL? Det är att investera i en ny mediekub, eller hur?
Ja, alltså har man varit i Timrå då, som vi var i för 20 dagar sedan, typ andra halvan av den här säsongen, och så kommer man upp till Björklöven och så är det som att titta på en gammal bioduk från 80-talet, den mediekuben som är i Umeås arena.
Ja, men är den samma mediekub som 87? Ja.
Men den är så dålig, den mediekuben?
Ja, det är knappt som man får kalla det mediekub.
Ska vi utnämna det till Hockeysveriges sämsta mediakub? Har vi rubriken där också kanske? På
ja, det är rätt givet faktiskt.
Men hur var matchen i övrigt då? Ni som, när ni ändå var på plats, man får ju en helt annan känsla när man pratar runt lite med spelare, ledare och ja, folk runt omkring.
Nej, men alltså Björklöven, hörde ni att jag sa nej, men alltså, det kändes som jag skulle svänga mig med någon klyscha där i någon intervju. Men man blir påkommen för allting man säger den här podden, och man upprepar det många gånger någonstans, höll vi på med förra veckan. Men det är ju inget snack om att Björklöven känns ju rätt så tröttkörd. De går tunt om folk på backsidan, och nu Adam Plant utgick ju nu i den här matchen som spelades under söndagkvällen, och kan inte han spela på måndagen så vet det fasen hur Björklöven ska kunna vända detta, för Timrå känns tunga. Alltså varje gång Albin Lundin och den kedjan inne så trycker de tillbaka dem, och de känns väldigt svåra att möta.
Ja, säger inte ganska mycket om hur illa ute Björklöven är när deras skadeskjutna backsida gör att man måste skicka ner gubben Kristoffer Söder på backplats. Alltså, han har inte spelat så...
Men han såg inte helt ovän ut när han tog upp pucken och skulle spela ut. Alltså, inte helt sådär. Kände att,
ja, men han spred de där puckarna ganska bra, Sanni, va? Eller?
Ja, men det finns ju en charm med det också.
Påminner om någon 8 i Timrå under Timrå-tiden kanske?
Ja, kanske det. Ja, Pelle Hallin hade en förmåga att skicka puckar omkring sig ibland.
Ja, nej, men alltså Söder inte spelat sedan februari, och jag och Svensson satt ju på pressläktaren och kollade upp hur många minuter han faktiskt har spelat den här säsongen. Vad kommer fram till Svensson? Han spelar som mest 9 minuter under en kväll.
Jag tror att i den matchloggen där som vi tittar på under februari så hade han 9:15 i en match. Sen så låg det liksom 48 sekunder någon match och 2:15 någon match. Så han har ju inte alls spelat mycket även då när han spelar i februari. Då spelar han ju forward. Så att det känns ju verkligen som han går in i en helt annan säsong och börjar spela back helt plötsligt.
Men en spaning jag vill bara göra, som jag har gjort, som jag vill bolla lite mer nu när jag har, som var på plats. Pontus Andreasson. Är han SHL-mässig?
Oj! Men allvarligt, har du, va?
Nej, men allvarligt. Alltså så här att, ja, han har väl, Luleå har väl signat honom så tillvida att inte Björklöven går upp. Men kommer han gå in och kunna vara en tredje center i SHL?
Alltså han har ju skills för att klara av det, tycker jag i alla fall, stundtals. Men han känns ju väldigt ojämn och försvinner väldigt mycket.
Jag har sett honom mycket nu, och alltså såklart när man följt slutspelet. Han är ju bra på hockeyallsvensk nivå, men kan han ta steget? Alltså, jag ser inte att det är en sån här, oj, de vann dragkampen om Pontus Andreasson. Jag ser inte riktigt hans storhet, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men jag tror ändå där finns någonting att han skulle kunna göra en 15-17 poäng, någonting som en tredje center. Det tror jag definitivt att han har i sig. Alltså han är rätt skicklig, men då kanske han måste spela powerplay, och nu verkar Luleå ändå bli av med Linus Klasen, och då kanske det finns lite utrymme att spela in en sån spelare. Jag tror att han har en verktygslåda trots allt.
Den första spelaren jag kom att tänka på faktiskt, det var ju en kille som gjorde samma resa från Björklöven till Luleå, David Lindqvist. också rätt offensivt tekniskt begåvad. Men jag tycker när man tittar i kikarsiktet, då finns det en större offensiv uppsida hos Pontus Andreasson med sin teknik och flärd. Jag får skicka vidare den till er expert om du börjar, Sanne.
Ja, jo, men alltså, jag har ju hypat honom och tyckt att liksom, nästa steg är SHL såklart. Alltså, han har gjort det bra, men när man har suttit och kollat det här slutspelet och jag vet inte tusan om han, hur bra han kommer bli, eller om det kommer bli så att ja, men han landar in som en 12-13 forward om man liksom inte har riktigt pushen i bena, liksom spelsinnet för att kunna bli en tredje center. För att jag menar, ska du ta dig in på topp tre kedjor i SHL, det är rätt tajt om de positionerna. Så det är oavsett vilket lag du, jag menar, du ska in. Så att, ja, det ska bli intressant att följa om det nu blir Björklöven eller Luleå. Men jag är inte säker på att det blir någon given succé.
Men om du tittar, på en sån spelare som Isak Brännström, han gjorde visserligen jättemycket succé precis innan han gick till Luleå i det slutspelet, men innan dess utmärkte han sig inte alls i HV71. Vad säger du om den jämförelsen?
Nej, det är en jämförelse som är bra. Han avslutade bra i HV, kom in, liksom, har ju tagit steg för steg och började den här säsongen superbra. Det är klart att det finns ju en uppsida, men jag såg en större uppsida på Brännström än Pontus Andreasson till exempel.
Men känns det inte som att Luleå är en ganska dålig fit för honom? Jag hade ju hellre sett honom i ett Rögle, kanske.
Ja, men vad ska han in i Rögle då? Alltså då är det ju, ska du in i Rögle, då, där kommer han ju inte in på tre, han kommer inte in på fyra kedjor där heller. Så att sen att...
Det hade du hade sagt om Simon Ryfors för 2 år sedan att inte han skulle vara en första center i SHL förmodligen.
Jag sa för 2 år sedan att jag trodde att han skulle göra 25 mål här i säsongen 2021. Men det var, jag sa det till min fru och hon lyssnade. Hon var inte så intresserad av hockey.
Nej, så det har hon förstås glömt nu.
Ja, exakt. Ja, det var roligt. Vi satt och kollade på matchen här. Så min fru, som förresten fyllde år här på söndagen, satt och kollade på matchen. Och så reagerade hon: är det Daniel Wessner som dömer? Är han domare?
Oj.
Hon har ju träffat honom på något bröllop. Så här, är han domare? Det var hennes iakttagelse. Men var inte han en riktigt sån här buse när han spelade? Jo, det var han.
Men det, alltså, det var ju imponerande. Det var en imponerande spaning, måste jag säga.
Ja, lite koll har de på. Nej, det är inte mycket koll, ska jag säga. Men Wessner, det fastnade i alla fall och var förvånad att han domare. Men han gjorde väl en rätt hyfsad match och har ju haft den här verkligen en raketdomarkarriär.
Ja, men det måste jag säga. Jag och Svensson pratar om det på pressläktarna också, att hur lugn Wessner är där ute på isen. Och jag skulle säga att hur många gånger var det inte han tog kommunikation med spelare istället för att ta en utvisning. Och det tyckte jag, alltså, för det var några gånger man kände att okej, nu kan det verkligen börja hetta till här och det kan gå överstyr. Men då plockade han till sig Gustav Postler och ja, pratade och försökte resonera lite med honom hur han såg på situationen. Man sa att Postler lugnade ner sig och sen var det överspelat. Och det är väl, tycker jag i alla fall, ett tecken på att han kommer bli en väldigt bra domare framgent också. Och ska vi säga, SHL 2022, hur låter det?
Definitivt. Det är ju, men nu är det ju lite domare som försvinner nu. Morgan Johansson och Volmer Edqvist till exempel. Så det är klart att de kommer ju fylla på där underifrån. Och jag menar, dömer han nu med Eriksson i finalen så är han i stort sett näst på tur.
Ja, men jag kan väl ändå, nu, vi pratar mycket hockey, alltså spelartransfers när vi pratar hockeytransfers, men då kan jag väl i alla fall säga en liten dumma transfer då, att jag har i alla fall hört att Daniel Eriksson är den som står näst på tur, och det är ju naturligt att han kliver upp i SHL. Han blev väl utsedd till den bästa dumman i serien också, i den här guldtröjan som delades ut till bästa dummar i liga.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar. Men när sa du till sms? 40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Fan, vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Ja Adam, vi hann diskutera en hel del på den här bilresan vi hade från Sundsvall upp till Umeå, och man pratar om både det ena och det andra. Det är rätt intressant, man kommer in i många olika diskussioner, och jag bollar upp en grej till Adam.
Vänta nu. Är det nu ni säger att ni ska starta Svensson Johansson, eller är det här sättet ni liksom, är det här så här ni ska föra fram det till mig? Är det här på, efter allt vi har gjort
nu,
så är det så här du ska presentera det?
Jag målar upp det ganska dramatiskt här nu, men det är inte så dramatiskt, utan det är en helt annan sak faktiskt. Vi diskuterar faktiskt Connor McDavid som satt poängrekord i NHL natten mellan lördag och söndag. Och då ställde jag frågan till Adam. Connor McDavid, om han hade spelat i SHL, hur många poäng hade han gjort? Han gjorde alltså 100 poäng på 53 matcher i NHL. Och många målar upp SHL som en defensiv liga. Det är svårt att producera poäng. Om jag bollar den frågan rakt upp och ner till dig. Är han över eller under 99,5 poäng på 52 SHL-matcher?
Under. Under.
Du säger under. För Adam, Adam, du kan väl säga vad du svarar på frågan.
Nej, men vänta nu här nu. Nu blir det lite polemik i Sanne Svensson-podden, men det kanske behövs också. Säger du under 100 poäng på Connor McDavid?
Ja, det gör jag. Alltså, och jag kan utveckla varför. Men jag vill... ska jag göra det direkt?
Gärna.
Nej, men vänta, vänta. För det jag målade upp för Adam, det var att han skulle gå in i en kedja med Gustav Rydahl och Micke Lindqvist. Och då hade Adam en tanke av att han gör 142 poäng.
100, ja. 142, alltså...
Men vänta här nu, jag vill motivera lite. Han håller alltså ett poängsnitt just nu som under en ordinarie NHL-säsong på 82 matcher skulle innebära att han kommer över 150 poäng. Och det är ju trots allt bara 16 spelare i NHL-historien som har gjort. Och han har gjort det i en omgivning som är Dominic Cahoon och Jesse Puljujärvi allra mest då. Sen har han ju spelat mycket med Leon Draisaitl också. Så det är en historisk bedrift och jag kan inte tänka mig att han i SHL skulle snitta under 2 poäng per
match. Men alltså, han spelar ju med, det blir ju med sämre spelare. All respekt för Rydahl och Lindqvist som är jätteduktiga spelare. Alltså sen, alltså det är inte, du åker inte bara göra de där poängen. Det är ju, alltså han gör, kommer ändå göra, sätta poängrekordet i, någonsin i SHL historia. Han kommer göra säkert 40 mål. Men alltså göra 142 poäng, snitta 3 poäng per match nästan. Nej, det köper jag inte.
Okay. Det var nog ett lite överdrivet från mitt håll faktiskt. Men vi pratar ju om en generationsspelare ändå. Så jag skulle nog... Okej, okay, jag reviderar det till 112.
Ja, då börjar du närma dig där. Min siffra där på 99.
Men är din siffra 99 poäng? Att han gör 99 poäng på 52 SHL-matcher?
Nej, han skulle göra 86-87 poäng tror jag. Han skulle göra någonting sånt.
Mm-hmm. Så att han ligger på någonstans 1,8 då. 1,8 ungefär.
Och jag menar, powerplay här, men det är klart att, jag menar, han gör ju saker på egen hand i powerplay, men det finns ju liksom ingen dry sight, eller det finns ju liksom, nej, alltså han har ju inte den omgivningen runt sig.
Ja, men alltså, han spelar ändå just nu ett rätt pissigt Edmonton, får vi ändå lov att säga.
Absolut pissigt, och tänker, men så här, Gustav han har ju dry sight som är kanske topp 5 forwards i ligan ändå. Det är inte, alltså, det är ju...
Absolut. Men de spelar inte särskilt ofta med varandra i 5 mot 5 i alla fall, när jag har tittat.
Nej, men
här
i PP gör de det, tänker jag.
Det gör de ju faktiskt. Men tänk er en kedja med Gustav Rydahl. River och sliter, öppnar upp ytor för McDavid som passar in till slottet. Det står Micke Lindqvist och dunkar upp en i nättaket.
Men jag tänk om han hade spelat i Rögle då.
Vem sätter du ihop honom med där då?
Nej, men lyssna på det här då. Då hade du haft han med... du hade haft han med Everberg och Sar. Då hade du haft
han blir en liten nätt ersättare där för Ryfors då, alltså.
Ja, lite så. Och så hade du då värvat tillbaka Cody Curran i powerplay. Då hade vi snackat 142 poäng.
Men ja, vi ska prata SM-finalen också naturligtvis, som är fullt pågående och kan avgöras på lördag eller på måndagskvällen. Men jag hade faktiskt en spaning till på en annan NHL-spelare som kanske kommer faktiskt synas i SHL i framtiden. Niklas Bäckström, som då snittar en poäng i NHL. Vad ser du framför dig, Sanni? Det har vi också bollat, jag och Adam. Om han skulle gå till SHL, hur många poäng gör han på 52 matcher?
Helt beroende på omgivning, men han gör väl 60 någonstans där. Det landar han in på. Han är ju Bäckis är ju en av världens bästa framspelare. Men det är också de framspelningarna är ju, krävs ju att han har så pass skickliga spelare runt omkring sig som hittar de lägena som han gör. Så att du kan ju inte bara slänga in vem som helst nu i Brynäs. Rudin och Scott i alla ära, men nej, jag tror inte han skulle göra mycket mer än 65 poäng.
Jag satte faktiskt Anton Rudin på ena vingen och jag satte Jadon DeChene på andra kanten då eftersom Scott är center. Vad tror du om den omgivningen?
Ja, helt. Ja, den är väl, alltså det är ju bra. Alltså oavsett vem som spelar med Bäckström så kommer den få sitt livssäsong. Så att du hade kunnat satt Daniel Mannberg där också, han hade gjort 22 mål.
Alltså jag vill inte sänka alla Brynäs supporter som hoppas på en Bäckis comeback, men känns den inte mindre och mindre sannolik för varje säsong som går? Och med tanke på att han kritar ett relativt färskt långtidsavtal med Washington och är på väg att bli den näst bästa poängsvenskan i NHLs historia. Han har väldigt mycket kvar att sträva mot, känns det som.
Men varför ska han, alltså, varför ska han komma hem och spela för? Jag menar, vad bevisa, for love of the game, absolut. Men han kommer komma hem då i närmare 40. En kropp som har tagit rätt mycket stryk. Komma till Brynäs då. Alla förväntar sig de här 60-65 poängen. Skulle han landa in på 13 plus 24 så är alla bara så här, va? Det här är ju jätte, han har bara allt att förlora. Så jag tror aldrig att en sån som Bäckström, Landeskog, Viktor Hedman, den typen av spelare, de kommer inte komma hem och avsluta sina karriärer i Sverige.
Är det bara att de inte ser någon rimlig chans att vinna SM-guld också? För det är väl ändå någonting som skulle kunna locka dem som vill komma hem?
Ja, absolut. Men det är fortfarande en förbannat lång resa till det där SM-guldet. Det är klart att från och med de här veckorna som har varit i slutspelet, men du ska vara liksom, du kommer in, du ska vara på fysträningarna, du ska vara där och gnugga, för du vill vara en del av laget och du ska vara med på fysträning och det är dubbla pass hela försäsongen och du ska på någon turnering i uppe norr om Östersund, vad heter det där, som Strömsbro, och du liksom, det är inte bara att komma in. Det krävs rätt mycket motivation och du har flygit första klass, du har rest, du har haft de bästa tänkbara förutsättningarna och komma och sätta dig konka runt i en buss där du egentligen bara har allt att förlora. Och möjligtvis kanske långt, långt där bort kan du vinna SM-guld. Nej, jag tror inte
Refererar du nyss till Jämtland Hockey Cup som gick i Brunflo och inte Strömsbro?
Den första matchen gick i Strömsbro, tror jag. Det är något år efter vi var där med Timrå, när vi sopade mattan med alla lag där i Brunflo. Men året efter så mötte vi Brynäs i Strömsbro först, innan turneringen flyttades till det.
Strömsund måste du väl ändå mena här nu?
Ja, det är mycket möjligt. Det är norr om var jag bor i Karlstad. Då är allt... Nej, men jag minns inte vad det hette.
Det, nu låter du som en riktigt dryg stockholmare. Ah, det är norr om där jag bor. Allting norr om mig, det är norra Sverige. Det är Norrland.
Nej, men jag har ju bott i Norrland. Jag bodde i Norrlands pärla i Sundsvall många år. Så att, där Adam...
det är väl ändå i mitten av Sverige, eller hur?
Det är det visserligen. Men när man är där så känns det inte som mitten av Sverige. Det är det inte. Men där är nu Adam Kung i Sundsvall.
Ja, men inte mycket längre till. Men den bomben kanske vi inte ska släppa här. Det är för ett annat podd.
Oj, cliffhanger. Lyssna på Adam Johanssons podcast när han intervjuar sig själv. Nästa vecka bara i Hockeypuls podcast.
Lyssna på Svensson och Johansson så kanske det kommer där.
Aj, den sved.
Men ska jag kanske tisa lite här vem som är nästa gäst i Hockeypuls podcast?
Ja, men ta chansen nu då.
Ja, Rickard Grönborg. Tidigare förbundskapten för Tre Kronor.
Oj, den blir intressant. Jag skulle vilja veta den här som vi har pratat om i Sande och Svensson tidigare. När han och Dan Tangnes gick och skrek på varandra på isen. Mm. Den är ju rolig. Förresten, stort grattis till Dan Tangnes och Claes Östman i gänget nere i Zug som vann mästerskapet i Schweiz. Väl värt. Zug dominerar den här säsongen också.
På tal om att vinna mästerskap, nu är Växjö väldigt nära att vinna SM-guld. Finns det överhuvudtaget någonting som kan stoppa dem från att vinna guld nu?
Innan Sanni svarar så måste jag säga 5 av 5 getingar på den övergången, Svensson.
Men nej, alltså, det är klart att de kan vända det här. Men det sjuka med den här finalserien, det är att Växjö leder så pass övertygande 3-1 i matcher. Och jag tycker inte att Växjö har varit så jäkla bra sett över hela slutspelet heller. Man har vunnit 5 av 5 förlängningar. Det är ju helt galet. Man har alltså inte förlorat en förlängning. Det är ju helt sinnessjukt bra.
Så det är men är det tur att man... Eller vad beror det på?
Nej, det är klart att det är ju... tur. Nej, det är klart att absolut inte tur. Det är en styrka. Det var rätt intressant där matchen i lördags. Ju längre matchen gick, alltså desto närmare man kom 60 minuters sträcket, desto mindre blev Rögle. Desto mer visste Växjö att vi tuggar på. Vi är bra, vi vet vi vinner det här. Det var så himla uppenbart att Rögle, tre, fyra sista minuterna, man blev mindre och mindre. Växjö tog över mer och mer. Sen den där utvisningen för sex man som Cam Abbott flippar totalt på. Det är ju, jag försvarar domare i vått och torrt, men den är så horribelt jävla dålig att ta i det läget. Man får inte ta den utvisningen. Det är helt sinnessjukt. Alltså, tar du en sex man, du måste vara säker på det i den matchminuten. Liksom. Det är så dåligt faktiskt. Ursäkta, så jäkla dåligt.
Och Växjö har väl sju man på isen samtidigt?
Ja, det är möjligt. Och hade de tagit för sju man på dem eller för en man för mycket på dem, så hade jag tyckt att det var lika värdelöst det också. För det var en situation, Anton Bengtsson, det var väl han och Gynge som liksom interferade ihop med varandra och så. Det var liksom inget, det var ju inte att något lag fick ett spelövertag, uppenbart spelövertag, för att man hade för många spelare. Och jag vet, känner till regeln, men det också måste finnas någon känsla kring det här. När matchen står och väger i det läget, när det inte ens påverkar någonting, det alla ska åka och byta. Det rent ut sagt för jävla dåligt.
Och det är väl egentligen det som avgör matchen, för att Växjö får ju börja sadden i numerärt överläge och kan pressa tillbaka, och det är ju på den vågen de sedan avgör.
Det avgör matchen för att Rögle tappar helt fattningen. Hade det här varit Sam Hallam och Växjö, så hade de bara, okej, nu dödar vi det av det här. Alltså, bara liksom, det är ett slutspelsjäkla monster som Sam Hallam förfogar över Växjö. Jag kan tänka mig att när Cam Abbott, han freaking Pelly, och kom in i onkelsrummet och liksom hur uppjagad som helst. Istället för att liksom, okej, nu det här var en skitutvisning, vi glömmer det här, går vidare. Nu dödar vi det här. Fokusera framåt. Vi kan inte påverka det här nu. Så. Det hade definitivt Sam Hallam gjort. Och spridit ett lugn. Det är den största skillnaden i den här matchen, skulle jag säga. Sam Hallands coachrutin, det är imponerande. Alltså, grabben är 41 år. Nu låter det som att jag kallar honom grabben, jag är själv 41 år. Men 41 år, han är på väg att ta sitt tredje SM-guld. Det är ju, alltså, känn på den.
Jag har två frågor här. Jag känner mig inte speciellt bekväm med att svara på frågor som ni märker här, utan jag är ju mer bevandrad i att ställa dem. Och Sanne, du är ju trots allt den enda i det här gänget som har en karriär på elitnivå i Hockeysverige. En ledarskapsdetalj. Hur hade du reagerat om du hade spelat under Cam Abbott och hans utspel där i senaste matchen? Hade du känt att det funnits en risk att man lägger fokus på fel saker?
Ja,
eller
absolut.
Kan det till och med, inte att det kan gjuta samman gruppen och att man känner att okej, nu får vi ett utspel här och sen så går vi vidare.
Nej, inte under själva matchen. Alltså, det här kan du ju liksom emellan matcherna, att nu är vi mot världen, domarna är emot oss, de här är emot oss, media bara är emot oss, alla, ingen tror på oss, och så går man ut och så bara, nu ska vi visa alla. Men under en pågående match så är inte det tillstånd som du kan förändra. I en pågående match så måste du liksom förmedla ett lugn. Det är klart att du kan brusa upp dig, men över ett domslut som inte går att påverka och spåra ut så, då är klart att då tappar du kontrollen, då tappar du fokus på vilka spelare som ska in nästa. Liksom det, du har tappat din egen kontroll och du ser inte att Sam Hallam gör det. Han gör inte det. Han, liksom, därför, det är en stor handling att jag tror att nu att man lyckas vinna det här guldet. Jag menar, 3-1, att Växjö ska förlora tre raka matcher, jag ser inte det hända.
Så var det någon av er som, ursäkta, jag vet du hade en spaning till Adam, men var det någon av er som såg presskonferensen efter matchen när Abbott svarade tre gånger till Aftonbladets reporter Mattias Karlsson, som ställde liknande frågor om att han var arg och så vidare, att han tog den här utvisningen? Var det någon som såg när han svarade på det?
Missade.
Nej, för det var lite roligt. Han svarade då tre gånger på engelska, ganska artigt. Men sen när nog var nog, då svarade han på svenska på presskonferensen till den här reportern. Och när han svarade på svenska så var det då på lite brytning. Och så var det bara, jag vill inte svara på fler frågor. Så när det är nog för Abbott, då kommer det svenska språket helt enkelt.
Jag tänkte på det också, det du nämnde, Sanni, om Sam Hallam, att han vid 41 års ålder är på väg att vinna sin tredje SM-guldmedalj. Alltså, hur högt ställer ni honom i den svenska tränarhistorien? För det där tycker jag alltid är intressant att diskutera, hur man rangordnar dem och versus olika epoker. För det känns ju som att Tommy Sandlin och Conny Evensson är på toppen. Men därefter så är det faktiskt en diskussion. Jag vet hur ni upplever det.
Nej, jag skulle precis nämna Conny Evensson. Nu vet jag inte på rak arm hur många SM-guld alla de här demontränarna som du nämner har. Men Conny Evensson är en sån som jag spontant känner har hur många guld som helst på sin hylla. Och Sandlin, givetvis när det begav sig så kändes ju han som en riktig mästartränare. Men alltså, om Sam håller på så här så kommer han ju gå om båda två i min känsla.
Det som är att du måste också sätta ett avtryck. Alltså Tommy Sandlin satt i ett stort avtryck. Du måste också vara förbundskapten för Tre Kronor, även om det jobbet baseras mer på att du är kompis med rätt polare på förbundet än att du är en skicklig tränare. Det ser vi nu när Johan Garpenlöv är tränare. Han har aldrig varit tränare för ett huvudtränare, och han är då, har det finaste jobbet. Så att förbundskaptens jobbet är ju inte vad det en gång var när Conny Evensson tog det vid början på 90-talet till exempel. Med det sagt så Sam har ju vunnit mycket, men om han skulle lämna in nu och inte vara tränare, vad skulle han lämna efter sig? Hur skulle man minnas Sam Hallam som tränare? Jo, men för de här gulden med Växjö. Men Evensson, Sandlin, Lasse Falk, alltså, de har lämnat någonting efter sig som har förändrat svensk hockey till stor del. Det kanske inte Sam har gjort, men det sagt så är han 41 år och har ju massvis med tid på sig att göra det. Så att när han väl kastar in handduken, det kan ju vara 25 år, då kommer han att gå till historien som den mest framgångsrika tränaren i SHL och elitseriens historia.
Det går ju på något sätt att dra en rät linje till Roger Rönnberg som verkar i samma spektrum och ja, men de är väl jämnåriga också. Vilket arv lämnar han efter sig då? För om man ska jämföra de två, för de har ju liknande meriter. Nu har ju Rönnberg vunnit med juniorkronor också, vilket gör att jag kanske håller honom lite högre. Han har många CHL-titlar också. Men har han ett större arv som du ser det, Sanne?
Ja, jag upplever att han förändrade. När han var i juniorlandslaget tillsammans med Robban Olsson så vet jag, då fick de juniorspelare till sig och de bara, herregud, vad gör de ute i klubbarna ungefär? De var för dåligt tränade. Så när han och Robert Olsson då tog Frölunda så var det ju med en så här att vi måste förändra sättet att man tränar på. Vi måste ha göra elitidrottsmän, atleter av spelarna. Och det är ju någonting som till stor del har förändrats i svensk hockey, hur man tränar. Och där har ju Frölunda gått i bräschen. Så han har ju förändrat mycket sättet vi förbereder, tränar och sådana saker. Det har ju Roger förändrat. Sen, ja, men han har ju varit enormt framgångsrik också och kommer lämna ett stort avtryck efter sig också. Nu blir man ju lite färgad av att man förlorade i kvartsfinal i år. Man kom sjua i fjol. Men Roger och Sam är ju, ja, SHL två av de absolut bästa.
Under SM-finalen har vi ju sett Ilari Melart också komma tillbaka till Växjö. Lite snabbt, Sanne, du som är gammal defensiv back, vad har han betytt för Växjölaget sedan han kom in?
Han ger ju ett lugn. Han står ju för rejält spel med pondus. Det är intressant ändå att istiden har inte stuckit iväg för Melart som de gjorde innan avstängningen. Och det är ju för att en sån som Linus Nässén har spelat för bra helt enkelt. Det går inte att flytta på han. Nu har ju Linus istid sjunkit lite också, men man rullar ju rätt konsekvent på sju backar där, och det har man gjort hela säsongen till stor del. Men det är ju Melart istid har gått ner för att Nässén har varit fruktansvärt, får jag ändå säga, bra.
Ja, han fick ju 10 minuter här. Han var ju uppe och snudda på en 18 minuter per match när Melart var borta. Hur skötte han sig då, tycker du? Jag menar, han var ändå utlånad till Modo förra säsongen och har ju stundtals haft problem att platsa i Växjö. Ja.
Han har varit väldigt bra. Tycker jag, nu sett över hela finalserien så har han varit, jag skulle nog säga att han har varit bästa back. Koivu står ju där uppe också. Men jag tycker att han har varit väldigt bra. Joel Persson har ett annat spelsätt, så det går inte att jämföra. Men det jag gillar med Nino, det är han, hur han har tagit sig an uppgiften. Och bara, okej, okay, nu spelar jag enkelt. Bra rejält första pass. Och rejäl egen zon. Han har gjort allt man har kunnat efterfråga och lite därtill. Så att, ja, hade jag varit i Växjös kläder så hade jag försökt förlänga hans kontrakt redan nu. För att han spelar jäkligt bra.
Men tror du att han har frågat Mika Koivisto om tips? För jag hör nämligen att han ska flytta till Finland.
Ja, det lär han väl i så fall ha gjort. Och det är väl en ganska naturlig väg som många gör. Som kanske toppen i hockeyallsvenskan eller botten i SHL tar vägen via finska ligan. Så att, är han klar eller?
Ja, vad jag förstår så ska han flytta till Jokerit i Finland. Alltså inte Jokerit som spelar i KHL utan Jokerit. Det var där Fredrik Weigel spelar också, har jag för mig.
Då får han ju en legendar som tränare. Olli Jokinen är tränare där.
Mm.
Så att då har han ju visserligen vad han får, men då har han att lära sig. Men han är klar för att lämna då Växjö.
Ja, precis.
Ja, det är ju, sett hur han har spelat i finalserien, så är det ju faktiskt ett avbräck. Och hade du sagt den här värvningen för 3-4 veckor sedan, så hade jag sagt lycka till, lite så. Men nu känns det som att det är faktiskt ett avbräck med tanke på hur bra han har spelat.
Ja, och Växjö har inte jättemånga, de har väl ändå ett par platser att fylla på backsidan till nästa säsong, och då hade ju Nesen kunnat vara en billig lösning där. Men som jag förstår är han körd för att han ska flytta till Finland.
Ja, ett lag som engagerar, det är ju som alltid Brynäs. Niklas S. Eriksson och David Sundin, lite om deras Brynäs sportsliga organisation. Man står ju alltså nu i, det är alltså 10 maj, man har ingen huvudtränare, man har ingen sportchef. Man har, efter ditt avslöjande Johan, så har man ingen klubbdirektör, man har ingen ordförande, man har ingen A-lagstränare, man har ingen J20-tränare. Alltså, du ska sätta en struktur och en organisation i Brynäs på väldigt kort tid nu.
Ja, vi ska väl säga det var Adam också på den där nyheten. Han drog säkert 70% av det lasset, men det kanske är av mindre betydelse för dig, Sanni.
Svensson Johansson satt i en bil i Höga Kusten och satt och snackade Connor McDavid.
Det var på Höga Kusten exakt som jag satt faktiskt med datorn och skrev nyheten. Så du målar upp det hur bra som helst och så käkar vi sura äs samtidigt.
Alltså, vilken drömdag du och jag har haft, Svensson. Det låter som ett rätt bra poddkoncept också. Åka fram och tillbaka på Höga Kusten och prata hockey och äta sura äs.
Ja, men vi tillbaka till ämnet då. Vad händer med Brynäs allvarligt? Det är ju, jag skulle säga att om vi börjar med det här ämnet då, så det är ju ändå rätt mycket panik, skulle jag vilja säga, för det handlar ju inte om att tillsätta snabbast möjligt, utan man måste ju landa in rätt personer. Men att landa in så många rätt personer, det är ju, alltså, det är klart man kommer springa fel nu också.
Ja, alltså till att börja med, så de har ingen styrelseordförande, så att det är ju Per Johan Johansson från styrelsen som drar ett ganska tungt lass, som jag förstår det. Men det jag skulle säga, det är ju viktigare att sätta en sportchef / general manager innan du sätter någonting annat. För sporten är ju trots allt det som driver hela föreningen. Så du måste ju få den här personen på plats, som då, där Josef Boumedienne är det namnet de vill ha in. Men jag vet ju inte om det blir av eller hur det blir.
Ja, men just med Josef, det är ju såklart drömnamnet. Hans status i Brynäskretsar är ju väldigt hög efter hans insats. Men jag fick till mig av en agent här under söndagen, som apropå egentligen ingenting, som var så här att, nej, för jag frågade, har du liksom börjat snacka med någon i Brynäs angående spelare? Nej, jag vet inte vem man ska prata med. För jag hör, sa han, att jag tror inte att Boumedienne kommer ta det jobbet. Och jag fick så här, jag fick nästan en känsla i magen. What? Va? Nej, vad händer? För att där har man ju liksom landat in att okej, Josef kommer ta det jobbet. Bara förr eller senare när Columbus säger ja, så är det han som ska sätta strukturen. Men tackar han nej nu, då sitter man ju, alltså, då sitter man ju rejält i skiten.
Ja, det var ju nästan som när Sundlöv tackade nej, att det kändes inte som man hade en plan B då, utan det blev ju Josef Boumedienne som blev plan B. Och nu, om han då skulle tacka nej nu, som du säger att du har hört, så vet jag inte alls var de ska ta vägen, om den här styrelsen sitter på något namn till, för att Josef har ju känts helgjuten på det här.
Och det man undrar då är, har han blivit avskräckt av turbulensen i föreningen? Eller kan det ha varit någonting med Columbus som har gjort att han inte kan tacka ja? För det har han ju varit väldigt tydlig med i flera olika intervjuer, att hans ambition är att klättra i Blue Jackets organisation. Och att är det via Brynäs och Columbus tror att det kan vara ett bra steg, då kommer han släppas. Men annars så kommer han att fortsätta verka som scout. Och spontant här, vilka sportchefer skulle kunna kliva in och göra ett bra jobb för Brynäs? Och vilka skulle ens vilja ta det här självmordsuppdraget?
Det är lite, ursäkta, nej, men det är lite det. Och nu ska vi återigen verkligen trycka på att det här var vad jag pratade med en agent som har klart bra koll på marknaden. Men nu sitter vi och diskuterar lite spekulationer huruvida han ska ta eller inte. Men vi tassar runt den heta gröten med Brynäs. De har ju varit på alla svåra läppar de senaste dagarna och veckorna. Då en kontrakterad spelare var anklagad för, eller anhållen nu för våldtäkt och våld i hemmet. Alltså, vidriga saker såklart, som vi alla tar avstånd från. Men Brynäs tillåt ju den här spelaren att spela i kvalet, trots att man visste om anklagelserna som riktades mot honom, även om han då inte var delgiven misstanke. Det är ju jävligt ruttet, tycker jag, att han ens får spela, om vi börjar i den änden.
Alltså det är en jättesvår fråga, givetvis. Jag bara funderar, det var Amelia Maritsson som skrev en jättebra krönika på Gävle Dagblad om det. Och hon hade en väldigt bra formulering. Hur vågade Brynäs chansa? Det tycker jag summerade ganska bra. Hur vågar man chansa med en spelare som man vet ändå är misstänkt för det? Även om man inte delgiven misstanke för det, så vet man ändå om att det har kommit en polisanmälan mot den här spelaren. Så att man vågar chansa i det läget för att sätta in honom i kvalmatch mot HV71, det begriper i alla fall inte jag.
Nej, och det jag förvånas över är ju den här taktlösheten som du är inne på, Svensson. Att man där och då inte hade omvärldsanalysen från de ledande positionerna. För det har man ju hört, i alla fall de uppgifter vi har fått, att det här var ett beslut som togs högt upp i föreningen. Och att man inte då kunde studera och tänka vilka signaler skickar det här till, ja, ett, den kvinna som anmält, två, alla andra kvinnor som har utsatts för liknande saker i hemmet av män, tre, vad det här skulle skicka ut till Hockeysverige, fyra, till alla ungdomar och kids där ute, och nummer fem, till alla Brynäs supportrar. För det här är en klubb som står på en värdegrund där man absolut inte tillåter de här sakerna, och man har varit utanför själva hockeykretsen varit väldigt starka och stolta över en god start till exempel. Och det här ifrågasätter ju allting, tycker jag, med Brynäs, och att de måste ta ett rejält nytt avstamp inför framtiden här och se över sin egen organisation och de punkter som de jobbar med kring den här frågan.
Men jag har jobbat i klubbar med olika värdegrunder, och det är tomma ord, värdegrunder. Det är ju liksom, då har du satt det, och så kan du alltid säga att det är mot våra värdegrunder. Det är liksom ingenting, du pratar inte om värdegrunder i vardagen. Och jag var ju inne på, ska man skriva någonting, vad ska man inte skriva? Vad kan man, nummer ett, kraftigt ta avstånd från den här typen av saker. Det behöver man inte ens säga, det är liksom, det fattar ju alla att man gör. Med det sagt, jag kan känna att kulturen har ju blivit bättre, men vem ska man sitta och prata om att kulturen har blivit bättre i det här läget? Det är liksom, det är hål i huvudet. Det jag har landat i lite, vad har jag själv gjort för att bidra till det här? När man kanske har varit i omklädningsrummet under min tid, man har skrattat åt saker som man kanske borde ha stått upp och sagt att, men fan, det där är inte rätt att säga. Alltså saker man har gjort på isen, det har jag liksom fundera lite i efterhand nu. Man skrek könsord och sexuella läggningar åt folk lite som svordomar. Jag tänkte inte mer på det, men vad har det sårat människor? Det kanske låter liksom, nu har jag sett inte mig själv i fokus, men jag tror vi alla som har varit i den här kan inte bara säga, nej, men den här machokulturen existerar inte. Men det är klart att den gör, och vi måste ju fundera, har vi själv skrattat bort det? Vad har vi gjort för att föra vidare den här kulturen som trots allt finns där?
Absolut. Och jag tror ju att det du är inne på nu, Sanni, ett, det är otroligt viktigt att diskutera den här frågan. Och jag är faktiskt glad att vi tre som män sitter och gör det. För jag tror inte att det är allt för vanligt, och jag tror att fler behöver göra det. Och hela tiden inledningsvis utgå från sig själv, som du gör nu, att vänta här nu, reflektera över sina egna vägval, sina egna beslut, sina egna kommentarer. Okej, varför sa jag det där? Behövde jag säga det? Och därefter göra en rannsakan och komma fram till om, okej, vilken typ av människa vill jag faktiskt vara? Och vad gör mina handlingar till den här kulturen? Vad bidrar jag med egentligen? Så jag håller med dig helt och hållet där.
Och det är det. Då är ju jag en ynken liten skitperson. Då har du en stor förening som Brynäs som måste diskutera de här sakerna innan man satte spelaren i fråga tillbaka i spel. Man måste diskutera.
Men frågan är om man verkligen har gjort det. Har man verkligen gjort det när man ändå fattar det beslutet?
Det är klart
att spela honom.
Men det är klart att du måste ha gjort. Alltså, det måste ha varit uppe på högsta nivå. Och att man då är så ryggradslös och inte svarar upp, utan man svarar på frågor på mejl. Vi vill vara transparenta. Men vadå? För att svara på frågor via mejl, det är också, det har begått så otroligt många fel här i det här, alltså. Och just Brynäs med den goda starten, det samarbetet man har med UNICEF som är, jag menar, förstklassigt på alla sätt. Jag tycker att det drar ju allt ner i skiten när man tog beslutet att sätta tillbaka spelaren i spel.
Det som frågan kommer från många brynäsare är ju, varför tar ni upp detta nu? Och varför tog ni inte upp detta tidigare? Och det är ju ganska givet, det är ju för att han inte var delgiven misstanke då, och det är ju ett utgivaransvar som Expressen också har haft, att vi har inte kunnat prata om detta hur som helst, eftersom vi har ju till exempel inte tidigare fått säga att det är en Brynäs-spelare, utan det har ju bara handlat om en SHL-spelare i första hand, så vi har ju varit ganska begränsade från att prata om detta i det offentliga rummet.
Ja, vi får säkert anledning dessvärre att återkomma i ämnet. Och, men, vi vill ju prata hockey, men vi kan ju samtidigt inte blunda för de här ämnena. Jag är tillsatt som hockeyexpert och ska analysera själva spelet. Och det här är långt mycket större än allt vad hockey innebär. Men det är en så viktig sak för hockeyn där vi alla, tror jag, måste rannsaka oss själva i många, många frågor. Och det laget som Brynäs slog ut i den här kvalmatchen var ju HV71 som har fått börja om från början, bygga nytt. Måste säga att truppbygget ser rätt intressant ut, som HV och Johan Hult, Thomas Samuelsson och Fredrik Stillman sätter ihop. Ser... Jag är nyfiken.
Ja, det ser riktigt bra ut trots att de har väl en 7-8 spelare på plats. Nu fick de ju klart med tre ungtuppar här i Emil André, Sion Nybäck och Oskar Olausson, som jag tror det finns hur mycket potential som helst. Och för de spelar framträdande roller i Hockeyallsvenskan så kan det bli hur bra som helst med dem, tror jag i alla fall.
Ja, där vill jag bara flika in också. Tänker, alltså den backuppsättningen här och nu, Emil André i ett första backpar. Om Niklas Hjalmarsson kommer hem, sätta in honom som är mentor bredvid där. Och ett andra backpar har Marcus Karlström och Niklas Torp. Niklas Torp, ärrad veteran, och Marcus Karlström som jag tycker är en oerhört smart värvning av HV71 faktiskt. Det är en kille som har trendat uppåt under flera säsonger, byggt på sig allsvensk erfarenhet, kommer från sin poäng bästa säsong. Sen är det ett frågetecken om man kommer ha samma förtroende i HV71 som man har haft i Almtuna. Men jag tycker att det finns en stor uppsida där med sin storlek, räckvidd och mycket annat.
Ja, men det visar ändå att det fanns ju en plan B hos HV71, att okej, okay, det finns en stor risk att vi åker ut. Vi måste ha ett scenario där vi bygger. När man plockar då snabbt Måns Lindbäck, man blockar då Karlsson, som du är inne på, liksom, att det är ändå riktigt bra hockeyallsvenska spelare som man då säkrar upp i tidigt skede.
Ja, och sen det gäller ju att hitta en bra mix. Och jag tror att det finns rätt många spelare som är hungriga. Det har ju cirkulerat som Niklas Hjalmarssons namn här ända sedan exakt samma sekund som de åkte ut, så var det ju nu noterar ju alla att han hade ett utgående avtal där borta i NHL, och det spekulerades ju även från JP i veckan att David Ullström skulle vara sugen, och jag tror Simon Önerud kommer att skriva ett nytt kontrakt, så att de kommer få en ruggig mix där i HV på spelarna mellan ungt och gammalt.
Men vadå, hör du något speciellt om David Ullström att han ska kunna komma hem, eller var det ett rykte som JP skrev?
Nej, men alltså jag hör att det är ganska allvarligt är det där. Alltså han går ju skadad nu och har väl gjort någon operation där i någon höft. Jag tror det var en liknande operation som Johannes Salmonsson gjorde i Oskarshamn, som gjorde att hans höft blev som helt ny. Och jag hör att Ullström ska komma tillbaka i spel i höst. Och jag menar, han gjorde 20 poäng på 22 matcher, någonting där i schweiziska ligan, säsongen som gick. Och skulle han komma hem där i höst och dra på sig HV-tröjan, så skulle det vara en otäckt bra förstärkning.
Men fattar du vilket läge många av de här hemvändarna kommer till? De kommer ju alltid, om HV går upp, så kommer de ju alltid vara hjältar i Jönköping. Mer än vad de kanske skulle vara, eller efter ett SM-guld. Men är de med och vänder hem nu då? Mullström kommer hem, Törngren har signat, och det är Önerud och Hjalmarsson. De här spelarna med ett pulserande HV-hjärta kommer hem och tar upp HV. De skulle ju vara sådana hjältar för alltid nere i Jönköping.
Ja, men tänk en sån som Önerud som har avgjort en SM-final. Tänk om han också skulle ta upp laget till SHL. Alltså han skulle ju definitivt få sin tröja i taket om han då skulle lyckas med båda de bedrifterna.
En sak jag skulle vilja bolla lite mer här, bara lite snabbt. Just Johan Hult och hur omsusad han har varit av rykten att han kanske inte ska vara kvar i HV71. Tror ni att den här starka silly season-inledningen av honom och de rekryterande förlängningar han gjort talar för att han faktiskt är en sportchef som de kommer gå med även nästa säsong?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att han kommer nog få sätta och bygga det här laget. Men jag tror att han kanske själv känner att han vill lämna in. Han vill lämna ett bra lag efter sig. Du har ändå Fredrik Stillman som assisterande som har haft den rollen. Jag säger inte att han ska dubbelarbeta, men det skulle kunna vara under en period då man successivt jobbar in någon annan med hjälp av till exempel Fredrik Stillman och Tommy Samuelsson som också haft en stor roll både i Skellefteå och Färjestad i rekrytering av spelare. Så att jag tror nog att det är kanske bäst för alla om Hult trots allt går vidare.
Nu är du på att tassa kring tränarna i HV71. Där har de ju ersatt Stefan Lund, Jonas Holmström och sen var väl Patrik Andersson även från J20-laget inne där i laget. Jag har faktiskt lite, jag hörde lite grejer om just Jonas Holmström, vad han ska ha för sig nästa säsong. Så att det var lite intressant att vi tassar kring HV här och jag hör att han är högaktuell för att ta jobbet bredvid Mattias Kalin i Modo faktiskt.
Ja, spännande. Det är ju, det känns ju som att de skulle kunna bli ett rätt bra team tillsammans. Ganska lugna personer, hockeynördar, hockeykunniga. Det känns ju ändå pikt av mod om de skulle kunna landa in Holmström med Kalin.
Ja, och Kalin kommer ju säkert ha ansvar för det defensiva då, så Holmström för det offensiva. Han hade ju ansvar för powerplayet i HV71 till exempel, så att om de nu landar in, min källa sa att det inte var klart i alla fall, så att räknar med att det nog skulle kunna bli så får Modo det på plats så känns det väl ganska spännande. Vi har fått grymt mycket frågor och vi har vävt in som vanligt i programmet. Men vi har fått lite frågor även separat. Vi kan väl ta en fråga här från Mattias Hagström. Det är tredje gången han ställer samma fråga. Det verkar vara det som var metoden för att vi ska mjukna. Hur reagerar man som spelare när en lagkamrat filmar? Och den bollar vi ju raka vägen över till Sanni som har varit en aktiv elitspelare.
Det är också det här dubbelmoralen som ofta finns kring elitidrotten och hockeyn. Jag har varit i lag där jag haft spelare som har filmat. När man har tjänat på det och det har varit slutspelsmatcher, då har man liksom, vi vann på det powerplayet eller någonting. Och då har det inte varit någon stor sak. Men jag har också varit i lag där vi har haft spelare som har filmat, där vi har faktiskt fått tagit spelaren åt sidan och sagt att fan, det är inte okej. Okay, liksom. Du slänger hela tiden, du kommer inte ha någon respekt alls i ligan och så. Så att, det är både och det där. Men jag har varit i lag där man har tagit väldigt hårt på det. Och jag vet olika klubbar i SHL som har något form av internt bötesystem också när man, om det anses vara filmning. Så att det är klart att det är ingenting som man vill stå för. Men när matchen står, när det är sadden, du vet, man råkar ramla enkelt, man vinner på det. Det är klart det är ingen i laget som säger, så där skulle du inte gjort, du skulle inte ha filmat där. Utan, nej, så det blir dubbelmoralen i det, tyvärr.
Men jag skulle ändå vilja säga det också gällande det här ämnet, att regelrätta filmningar, det är väl ändå en distinktion mellan det och förstärkningar. För filmningar kan jag uppleva i andra sporter som fotboll. Men i hockey, där är det väl mer av en förstärkningsvara än en filmningsvara. Och sen nummer två här. Nu har den här trenden ökat i svensk hockey över de senaste 3-5 åren. Det är i alla fall min upplevelse.
Då vill jag slå ner båda dem. Jag tycker inte att de har ökat trenden. Det är under de senare åren. Definitivt inte. När jag började på Simor 2013 så tyckte jag det var mer filmningar än vad det är idag. Sen tycker jag också, nu vill jag liksom sätta dig på plats lite där, Johansson, när du ska liksom skärma Sven som startar egen podd och grejer. Jag tycker inte att det är mer filmningar och jag tycker heller inte att man ska göra skillnad på filmningar och förstärkningar. Det är, för mig är det är samma sak. Det kan man gärna ägna sig åt i fotboll, förstärkning eller filmningar, definiera det. I hockey så tycker jag förstärkning eller filmning, det är samma sak för mig.
Det som jag tror gör att Adam ändå kan ha en känsla av att det
är försvar nu. Du kan väl,
nu
du
tar jag honom i försvar hur mycket jag vill.
Det är bra, Svensson. Sen vill jag kasta in lite V-trän här också så det blir lite dynamik. Jag har saknat det.
Jag tror det är så att det delas ut betydligt mer straff för det. Visserligen man får väl bara en bot på 5 000 kronor. Det är väl kanske inte jättemycket för en SHL-spelare som tjänar bra mycket mer än så. Men det är väl det som gör att det uppmärksammas mer i alla fall.
Då har vi en fråga från Edvin Bengtsson. Albin Lundin ryktas till Örebro. Kan Svensson göra ett uttalande om vad han har hört?
Jag hör mycket kring Albin Lundin. Det, så som han ser ut så ser jag att han ska kunna vara en tredje center i ganska många SHL-lagen. Han är ju kraftfull och alltså, jag tycker att han har tagit så grymt mycket steg här i Timrå-tröjan. Jag är inte säker på att han kan producera på den nivån som han har gjort i Hockeyallsvenskan nu, men han kommer definitivt vara en bättre center än vad han var när han var i Skellefteå och Djurgården till exempel. Så svar jag skulle kunna vara någonting för Örebro, men det är ingenting som jag har belägg för mer än då det som kommer härifrån.
Ja, alltså jag måste säga det också när Svensson är inne på Lundin, att titta på hans två säsonger i Timrå här. Alltså han är fläckfri. Alltså i mitt tycke i alla fall. Jag kan inte se att han har gjort några misstag. Det är det som är så imponerande med Lundin, att han har en extremt hög lägstanivå. Jag pratade faktiskt med Ante Karlsson inför förra säsongen med Timrå. Då sa han att en av de smartare centrarna jag coachat, och det var på försäsongen. Det säger väldigt mycket tycker jag. Så att han har en SHL-höjd i sig som är, ja, men absolut på en topp 2 center, eller en andra kedjenivå tycker jag.
Ja, då är det ju en bra värvning för vilken klubb som helst. Albin Lundin har ju tagit grymma steg i Timrå. Lite som spelarna gjorde där i början på 2000-talet, men ingen namn. Men Daniel Hallsten, en trogen lyssnare, tankar om Geron Dahlgrens intåg i Linköping. Hans styrkor i sitt ledarskap. Jag kan väl svara lite på, han fick ju lämna, Geron fick ju lämna väldigt märkliga former tycker jag från Färjestad som varit inne på tidigare. Lysande värvning från Linköping. Lysande värvning. Är en människa med ett stort varmt hjärta. Har ändå visat under åren i Färjestad att han har hjälpt till att utveckla många offensiva spelare. Har haft hand om deras powerplay. Så att, jag tror att han och Claes Östman tillsammans med, om det nu blir Niklas Hävelid.
Jo, men det blir Hävelid. Det är officiellt.
Det är officiellt. Bra. Det blir ett väldigt bra tränarteam. Det känns som ett tränarteam som jag hade velat spelat för, och säkert många spelare skulle vilja göra också.
Jag bevakade ju Leksand under väldigt många år, men några i alla fall, och en extremt uppskattad person i Dalarna, väldigt omtyckt och noga med detaljerna, en riktig hockeynörd. Så Geron Dahlgren, tumme upp där.
Då är det dags för tävling. Och som när vi har en gäst så är det klart att vi kan inte lämna dig utanför, Adam. Du får mig att tävla mot Svensson, och du, eftersom jag vet att du är en trogen lyssnare, så vet du som bekant att det är årtal, spelare eller klubb du har att välja mellan i kategorier på tävlingen.
Men undrar mig inte, ska landa in på årtal då? Oj. Det är ju Svenssons specialitet, så jag vill sätta lite press på mig själv här.
Om lyssnarna hade kunnat sett Svenssons nervösa framtoning när han visste att ni skulle tävla mot varandra och leendet som kom när du sa årtal. Det är, ja, han är självsäker, Svensson, ja, med årtal.
Lite försprång för Svensson nu kan vi säga.
Då kör vi då. På 5 poäng. Egyptens president sedan 1981, Hosni Mubarak, avgår efter omfattande protester mot honom i landets regim. Nej, jag skojar med. HV vann grundserien det här året på samma poäng som Färjestad och Skellefteå. Och Mark Ovoja hade bäst räddningsprocent i hela grundserien.
Ja, men jag är inte mogen än för ett beslut, så jag håller nog på det en nivå till. Men jag har en magkänsla för det.
Mm. På 4 poäng. Gabriel Landeskog valdes som tvåa i NHL-draften.
Ja, då har jag ett svar här.
Adam.
Jag har fått svar från er båda, och jag kan konstatera att båda är fel. Vilket gör att ni båda lever i tävlingen. Vi går in då på 3 poäng. På 3 poäng. Modo och Södertälje får kvala det här året och möts i den sista omgången av kvalserien. SSK förlorar och åker ur SHL.
Ja.
På 2 poäng. Sverige förlorar VM-finalen mot Finland i Slovakien, och Viktor Fast får guldpucken, framförallt för hans insats i slutspelet och tog AIK till semifinal. På 1 poäng. Erik Sade vinner Mello och Färjestad vann sitt senaste SM-guld. Och då får ni svara i kör på 1, 2, 3.
2011.
Bra. Ni båda tog det på 3 poäng. Hade det varit en vanlig tävlingsvensson så hade du rykt på 4 poäng där du svarade 2009. Och Adam svarade 2012.
Men Gabriel Landeskog, draftades inte han 2009. Jag satt på ett hotellrum i Göteborg och såg den draften. Var det inte då Pärjärvi och alla
Hedman.
Dem?
Och nej, du tänker på Victor Hedman tänker du på, tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja, för jag minns exakt vad jag gjorde den. Det var hur mycket svenskar som helst. Det var Tim Eriksson, men de är 91 nu när jag tänker efter, och Landeskog är 92. Så att, ja.
Du satt på ett hotellrum och krökade med andra ord och trodde att Gabriel Landeskog var det, men det var Victor Hedman istället.
Jag hade nog börjat få en bakfylla påträngande där, för jag hade varit och sett, jag hade varit och sett Sverige-England i den här U21-EM-semifinalen när de torskar på straffar.
När Joe Hart stod på mållinjen och är så här kaxig, minns ni det? Efter det så hörde man inte honom särskilt.
Nu har vi spårat ut på en fotbollspodd. Jag ska dra ledtråden här. HV på 5 poäng, då vann ju HV71 grundserien. De hade alltså samma målskillnad som Färjestad som jag spelade i då, och två bättre än Skellefteå. HV vann grundserien för att Södertälje tvingades ta ut målvakten i slutet av matchen. Johan Davidsson gjorde mål i öppet mål. Hade Södertälje gjort mål så hade de undvikit att spela kvalserien. Så små marginaler var det. Gabriel Landeskog valdes då som tvåa i NHL-draften 2011, och det var ju en historisk ångestladdad match när Modo och Södertälje möttes i Fjällräven Center, jag vet inte exakt vad den heter, arenan, men 2011, och Sverige förlorade på ganska skämmigt sätt mot Finland i finalen 2011, då den finska målvakttränaren ramlar ner för trappan på guldfesten. Det är väl det kanske det bästa minnet eller det roligaste efter det VM:et.
Var det då Micke Granlund körde sorrofinten bakom kassen och drog in den?
Det var nog 2011, ja. Ja, men du, den här har sprungit iväg podden. Men du, Adam, väldigt kul att du ville stanna till hos oss. Och för alla som lyssnar här så slår vi som ett slag för Adams podd. Bland annat nu med Tommy Kallio, den gamla profilen. Och mitt favoritavsnitt alla tider är med Martin Filander. Vilken sympatisk ledare.
Kul. En ära att få hänga med er, kompisar. Tack så mycket.
Ja, det var speciellt det här att få sitta och surra med er två. Det kändes som att man var en riktig statist idag. Men vi tackar för att ni har lyssnat på oss tre den här veckan, och så hörs vi igen om en vecka allihopa.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.